Välkommen till Kjellander och Björk med mig, Andreas Kjellander, och med min samtalskompis Mats Björk. Hur kan man med värme både utmana och utveckla sin organisations och världens arbetssätt, processer och nyttjande av verktyg? Hur kan man hjälpa till med utforskandet av nya teknologier och nya erbjudanden i en bransch under omdaning och snabb utveckling? Och hur kan man konkret fungera som en länk mellan nutid och framtid? Det här pratar vi om idag när vi träffar Kristoffer Malmer som är Head of SEBX. SEBX är en innovationshubb, så här finns det mycket att prata om. Vi pratar om resan från kod till kund, och här bjuder Kristoffer på mycket ur sin erfarenhet. Vi spenderar en hel del tid på frågan om öppen innovation och öppna bankplattformar. Här finns det något riktigt spännande som pågår i branschen som vi tror kan vara intressant att observera oavsett vilken bransch som man arbetar i. Och vi pratar naturligtvis framtid hela tiden, för innovation är framtid tycker vi. Och SEBX och Kristoffer har den här typen av varm, intelligent, framåtlutad attityd som är framtid. Det här samtalet sponsras av Dun & Bradstreet, och Dun & Bradstreet är en ledande global leverantör av data och analys, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Och tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, företag och inte minst för oss människor? Vi säger tack till Dun & Bradstreet. Och här kommer Kristoffer Malmer. Välkommen till podden, Kristoffer Malmer.
Tack så jättemycket.
Kul att ha dig här.
Jättekul att vara här.
Hur är läget idag?
Det är bra. Bra dag.
Ja, härligt. Vi fick ju faktiskt testa det nya handslaget som
just
du
det.
Sätter en ny trend i här faktiskt.
Vad kul.
Vi ska liksom förhålla oss efter pandemin.
Gradvis förflytta oss till den nya
Absolut.
Interaktionsmodellen.
Ja, men verkligen. Det känns ju faktiskt ganska nice att få liksom ombordas i liksom mänsklig kontakt här igen efter pandemin.
Lite varsamt.
Fast gradvis. Ja, precis. Så här, inte fulla liksom, handslag.
Exakt. Inte chocka oss.
Men du, Kristoffer, alltså jätteroligt att du har tagit dig tid att komma hit till studion och vi får träffas live, och vi ska, tänker jag, prata lite grann om SEB och så sen ett X. Mm. Kan inte du liksom för lyssnarna berätta lite grann vem du är och vad är det här SEB plus X för någonting?
Först av allt, jättekul att vara här. Big fan of your pod, så det är kul att få vara med.
Jättekul.
Jag själv har främst en ekonomisk bakgrund, pluggade internationell ekonomi i Lund, stack ganska snabbt efter plugget i London, jobbade på Goldman Sachs internationell bank och analyserade faktiskt banker, så ganska snabbt kom in liksom på bank och finansiella tjänster. Blev kvar där i nästan 10 år, flyttade sen hem när det var dags för lite familj och grejer. Jobbade på en hedgefond en kort period och började sen på SEB i gruppen 2011. Så jag har varit där i 10 år. Och den resan har gått på lite olika delar av banken, och senast innan SEBX så var jag ansvarig för retail-rörelsen, kontorsnätverket, de här traditionella bankerbjudandet. Och med mitt fokus var på privatkundserbjudandet. Och det var framförallt där vi kände hur otroligt snabbt allting går. Och det ser vi ju överlag generellt med digitalisering. I våran bransch är naturligtvis inget undantag. Och någonstans så började det liksom nästan som ett skämt. Vi sa så här, men när vi liksom fastnade i det här, det var liksom ingen avsaknad av att vilja att göra saker annorlunda, testa nya grejer. Men vi fastnade i det här att, men vi kan inte riktigt röra så snabbt som vi skulle vilja. Och vi har en tekniklegacy vi måste förhålla oss till, men inte bara teknik, det är processer, strukturer och kommittéer och modeller som någonstans gör att det inte är så enkelt att liksom vrida sig ur det där och testa nytt. Så vi sa lite grann så här bland annat, men tänk om vi bara skulle starta over vid sidan om, liksom bara börja med någonting helt nytt från scratch. Hur skulle vi gjort det då? Och det där liksom blev lite allvar och till slut i början utav 2018 så bestämde vi oss för att nej, men nu gör vi det här. Ja. Och jag blev supertaggad och räckte upp handen att jag gör jättegärna det här om jag får. Och det förtroendet fick jag och satte mig tillsammans med, plockade upp ganska snabbt ett team i banken på 7 personer som satte oss i ett konferensrum i våra nya lokaler i Arenastaden och undrade, vad gör vi med det här? Ja. Där började någonstans resan.
Så då var det ungefär, om jag kan min historia rätt nu, efter 160 år, hur räknar vi ut det?
162.
Efter 162 år, då adderar man då ett X till där. Och det jag hör också är en form av, det är lite så här klassisk innovationsövning också. Om vi skulle skapa en, liksom, en ny verksamhet som kanske också på sikt skulle kunna konkurrera ut oss själva, vad skulle då det innebära? Det är
precis.
Ett jättehäftigt sätt att, liksom, att göra någonting på, ja, tycker jag.
Och det är väl just det här att när vi då någonstans har liksom landat i konklusionen att här händer otroligt mycket saker otroligt snabbt, då gäller för oss att testa en rad olika typer av initiativ. Så det blir inte heller så här, ja, men nu bygger vi ett X och där ska framtiden skapas.
Nej.
Utan så här, här blir ännu ett initiativ av många olika strategiska initiativ i banken och så får vi se vart det skulle kunna ta oss.
De här 7 personerna du pratade om då, vad är ni för gäng? För ni är inte 7 fortfarande.
Nej.
Nej. Hur har liksom resan varit? Är det 2018?
18 ja. Började vi och då satte vi ihop ett fantastiskt gäng med bakgrund från lite olika delar av banken men med erfarenhet av transformation och att jobba med ny teknik. Och vi hade även lite externa medlemmar i teamet för att få liksom, lite olika perspektiv. Men det är en intressant fråga du ställer för någonstans tror jag att när vi satt oss från början och skissade på SEBX då hade vi ett väldigt stort, alltså här, en övertro kanske på att den nya tekniken skulle lösa allt. Ja. Så här, tänk om vi bara kunde få jobba med cloud,
intressant,
tänk om vi bara kunde få jobba med ML och AI, då skulle vi jaga ikapp och allting skulle lösa sig. Och absolut, det är en critical enabler för att ta oss framåt. Men att bygga ett team, få till en kultur, ett sätt att arbeta så att den här tekniken faktiskt kommer till sin rätt är ju minst lika stor, om inte viktigare komponent. Så när jag tittar på vad vi har byggt idag så känner jag att den kapaciteten, det gänget som sitter idag tillsammans och jobbar med den här tekniken och försöker ta fram nya grejer hela tiden, det är ju en enorm värde, ett enormt värde i sig självt.
Det tycker jag, och jag skriver under, jag älskar din definition där, jag kommer igång på den, för att just det här X-et kan ju då stå för så mycket mer, tänker jag, X för liksom experimenterandet kring kulturen eller kring liksom attityder eller kundernas attityder, förändra attityder. Så att jag gillar den här, den breda definitionen av X.
Och den snabba reaktion där, jag tror att man måste, den där insikten måste komma någonstans, den kan inte läsas. Vi kan, för med den där har vi ju fått serverade powerpoints och keynotes, men den måste nästan upplevas, att förstå att det finns, det är en organisatorisk aspekt av det som liksom skapar resultaten.
100%. Och jag tror att när vi började skissa på det här initiativet, jag kommer ihåg att vi har en gammal slide från lite styrelsepresentationer i början där vi då la upp liksom the benefits of the fintech och the benefits of the incumbent. Och om man får ihop de två, det är så här liksom agility, ny tech, nyfiket, arbetssättet i fintech med liksom varumärke, data, kunder, balansräkning, kapital, likviditet. Får ihop de två världarna, wow, vilken liksom potent cocktail man skulle kunna få ihop om man bygger upp med varandra. Och den sliden var ju busenkel att göra, men att få det där hända på riktigt, det är precis det som du är inne på. Och det skulle jag läste precis ett LinkedIn-inlägg här i dagarna om en in-house fintech-startup som hade vd som lämnar sitt uppdrag. Och då var det någon som hade skrivit inlägg och sa så här, men vänta, nu är det lite trend i det här att nu börjar liksom de här in-house-startade fintech-bolagen, håller det verkligen? Och det finns de som har startat och lagts ner och det finns de som har startat och haft det svårt. Och jag skriver under på, och det har blivit en lång tråd med diskussion efter den här. Och jag måste säga att det finns utmaningar alldeles uppenbart. Jag menar, vore det här enkelt så hade ju alla gjort det och hade gjort det liksom framgångsrikt. Det här är en tuff version, men för vår del så har det varit det faktum att vi har kommit igång, börjat jobba på det här sättet och alla de sakerna som har hänt som ett resultat av det här som vi aldrig hade tänkt oss från början. Kulturdelen som vi var inne på, tekniksamarbeten, investeringar i företag som vi inte hade kommit i kontakt med annars, som har visat sig vara väldigt spännande investeringar. Och nätverkseffekter. Så någonstans möjligheten att jobba på det här sättet både för X:ets framfart men även den effekten som man får på den bredare organisationen.
Japp, Ja, men den är intressant faktiskt. Jag hoppar in i den hinken. Alltså, för det här är ju ett gäng där kunskap uppstår ständigt. Och den andra aspekten av det är att den ingår ju då i SCB-gruppen, säger jag.
Precis.
Det finns ju sjukt viktig kunskapsöverföring från er tillbaks till liksom storgänget. Mm. Hur gör ni den? Hur funkar den för er?
Ja, den är en av dem. Vi har pratat med en radda olika X-liknande initiativ i Sverige, i Norden, i Europa. Både inom bank och finans men även i andra branscher. Vi har ju sett en del i telekom, vi har sett det liksom i en del olika sektorer. Att vi har verkligen sett den här modellen för att bedriva innovation i liksom incumbents. Och den frågan kommer alltid upp. Hur managerar man liksom relationen, kunskapsdelningen? Och någonstans här, men om man ligger lite för nära, då finns risken att man helt plötsligt börjar aligna och då blir det mer att man jobbar precis som man alltid gjorde. Drar man iväg för långt får man då liksom effekten av att det blir en alienation och man kan inte dra nytta av det som faktiskt det incumbent har, för att man blir istället så här, men det här nya, det orkar inte vi hålla på med, det liksom kommer inte oss till gagn. Så att balansera det där, jag ska inte på något sätt liksom utge oss för att vi har liksom got it right. Men vi tänker väldigt mycket på det och till exempel så har vi då en möjlighet att gigga på SCB. Så man jobbar på SCB-gruppen kan man komma in och gigga under 3, 6 eller 9 månader med ett specifikt område, jobba hos oss och sen går man tillbaka till sin arbetsplats med förhoppningsvis då ett nytt perspektiv och nya sätt att jobba. Sen jobbar vi jättemycket nära de här olika som kan låta lite så här, legal compliance och risken, så här, men det är väl sådana som stoppar sådana här initiativ. Men de här 162 åren som vi har varit i den här branschen har vi ju tillskansat oss en enorm erfarenhet och liksom förståelse för många av de här utmaningarna som ändå ligger i att bedriva bankverksamhet. Och använda de erfarenheterna och insikterna och någonstans komma med perspektivet, nej men om man fick göra det här från början då? Hur hade vi gjort det? Så inte komma med en ny lösning och säga, hej compliance, kan ni godkänna det här?
Exakt.
Utan så här, hörni, vet ni vad? Nu kan vi streama data i realtid. Hur gör vi då transaktionsmonitorering? Nu kan vi ta in de här datakällorna eller jobba på det här sättet. Hur skulle vi då göra en optimal onboarding?
Just det.
Och det får man liksom en otroligt spänstig och spännande dialog och den har varit otroligt värdefull för oss att kunna liksom både ta oss framåt och banken.
Den är intressant. Jag såg då, nu kommer jag inte ihåg namnet på den banken i USA, men där man också arbetade lite av det du beskriver här, att man tog fram de nya tjänsterna som man tänkte skulle vara värdefulla. Mm. Folk var inne och liksom giggade och det gick liksom väldigt bra tills det tog stopp då på legal. Men det här kan vi inte göra. Mm. Men att man då också fick in legal och att legal var liksom, det var en chair som de kallade det för innovation vid vid frukostbordet i X-avdelningen på banken så att säga.
Precis.
Och där är det jag hör också att
precis, det är ett jättebra exempel att man får med sig den kompetensen och den erfarenheten från början.
Ja, men exakt.
Och det vore jättesynd att inte använda den. Och sen får vi hela tiden påminna oss själva att nej, vi är inte här för att säga att nu ska vi göra det som vi alltid har gjort det. Nej. Men vi ska här och säga att så här funkar regelverken och det här måste vi hålla oss på rätt sida om. Men låt oss tänka på helt nya sätt att faktiskt uppnå samma sak. Så det har för vår del varit en väldigt gynnsam del. Sen även i tekniksamarbeten, ta till exempel Google Cloud som vi då jobbar med på SCBX. Och jag tror att de flesta banker som finns i världen som har funnits i absolut så länge som vi har funnits, men jag skulle våga säga över 25-30 år, är inte i cloud idag. Nej. Utan man sitter i all väsentlighet liksom on-premise i mainframe-infrastrukturer. Och alla har förmodligen ambitionen eller någon form av cloud transformation program going on.
Ja.
Så det här var ju möjligt för oss att säga att skulle man starta från scratch idag, det är ju ingen som skulle göra någonting annat än att börja i cloud.
Nej.
Så låt oss då göra det i den här sättningen. Och vad ger det oss då för erfarenheter i allt ifrån riskhantering och säkerhetshantering? Och då valde vi bara att jobba med Google Cloud. Och sen så har det varit någonting som hela banken har haft till gang. Och nu har vi tecknat ett globalt strategiskt samarbetsavtal med Google Cloud och SCB för att fortsätta göra saker och ting tillsammans inom det här området. Så vi försöker verkligen hitta möjligheter att liksom, dra nytta av varandra i den här utvecklingen.
Jag skulle vilja beställa en workshop, Kristoffer, och skicka den till offentlig sektor. Funkar det? Finns det någon sån? Kan man liksom beställa en workshop från ett gäng och ge den till ett annat gäng? För jag tycker att just den här approachen som ni har, jag måste liksom berömma hur ni tänker. Jag vet inte hur långt det berömmet räcker, men det är ju just det här att bara investera i den här idén att vad skulle vi göra om vi startade idag? För det är den, det är liksom, det är den mest reducerade jag kan komma fram till att ni har gjort.
Mm,
och så sen, och det kan vara en bra så här, övning, innovationsövning, Andreas. Det vi brukar använda den som innovationsövning när vi tänker liksom. Men sen har ni gått ut och gjort det liksom, investerat allt det där jobbiga att göra det. Och det är den förflyttningen. Alltså den här podden handlar ju om vad behöver vi vara 2030 för att må bra? Och det innebär att vi ska transformera oss från ett sätt att operera och betrakta världen till ett nytt sätt att operera och betrakta världen. Sannolikt ingripande cloud.
Ja.
Och så att våga börja göra det med allt krångel, med GRC-gänget vid bordet och liksom, vad det innebär. För det är inget skönt härligt arbete, utan det är extremt besvärligt. Kräver grit, ja. Investeringar, lite så här att man drar i diket, tänker jag så här. Så den workshopen, om jag fick liksom...
men du på en poäng, vilket som är någonstans så här, vad har vi åstadkommit då? Mm, den är jätteviktig, ja. Vi kan liksom titta på massa olika typer av payoffer, men precis som du säger, att vara igång och faktiskt göra detta, det är lätt att prata om det här, ett sätt att jobba som är spännande, men att faktiskt göra det. Mm. Sen är vi superödmjuka och säger så här, vi hade önskat att det hade gått snabbare, vi hade önskat att vi hade fått mer av det här och mer av det här, jag hade önskat att vi kunnat göra det här. Men någonstans, när vi tittar tillbaka på det, när jag pratar mycket med andra banker som kanske inte har startat ett sådant här initiativ, så jag kan bara liksom rekommendera arbetssättet för den typen av frågeställningar, perspektiv och effekter som ringar på vattnet som det ändå blir av det här, som är helt oförutsedda. Kan jag verkligen uppleva har skapat otroligt mycket mera för oss som helhet i organisationen.
Ja, men för det, jag tänker där och bara extrapolera lite grann på det du sa där, Mats, och just för att det är ju en fråga om, tänker jag också, identitet. Är vi som bank i liksom rätt ekosystem? Är vi i nätverken som kunderna är i? För är vi inte det, ja, men då kan vi inte leverera våran komponent av värde, tänker jag, i det här. Så det blir ju verkligen en identitetsfråga också, vart vi ska vara på marknaden, tänker jag.
Absolut. Ja. Absolut.
I där då, så nu gör jag en snabb gir. Vad har ni gjort?
Ja.
Nej, men du har precis berättat i 10 minuter, men liksom
men
så här,
lite high level. Vad har hänt i uttagen då?
Jag bara skicka in det. Jag tycker att när du ställer den, det är också lite roligt, för att det, vad har ni gjort, för att det är också den så här, ett av frågan, tänker jag. Ja. Vad har det kommit fram till?
Ja.
Jag tänker det finns säkert, och du får svara på det med nyanser, men jag tänker att du tänker det, Mats, att det är varför liksom, varför produkter, varför output?
Ja. Det ska alltid vara
någonting man kan liksom klicka på.
Jo, men den här det är en superviktig dimension i det här, och någonting som när vi startade initiativet, så jag nämnde, så hade vi en väldigt öppen brief. Och lite medvetet så. Vi är vana vid att allting ska vara liksom väldigt, väldigt väl förarbetat och förundersökt. Vi gör en förstudie och sen kör vi igång med ett arbete i en arbetsgrupp, och vi har en väldigt tydlig plan och vi har milestones som vi levererar på dem. Mm. Och så måste det funka. Så har det funkat, och det är en modell som verkligen liksom gagnar sitt syfte i vissa sammanhang.
Mm.
Det här blir ju någonting annat då.
Ja.
Men någonting som vi landade i ganska tidigt och som vi fortfarande pratar mycket om, det är det som vi pratar om, ett dual strategic purpose av SCBX. Ja. Och då är det precis det här att du säger att vi vill bygga nya produkter och vi vill bygga ny tech.
Ja.
Och någonstans har den där, låter lite enkelt, men skälet till att den var lite viktig som en guiding principle för oss är att när vi någonstans satt oss där i Arenastan och funderade vad ska vi göra med det här spännande mandatet, och man började titta på spännande teknik, cloud är ju en spännande teknik, machine learning, artificial intelligence, finns jättemycket spännande grejer att titta på. Men vad ska man ha det till? Vad blir grejen? Precis. Och försöka lite grann undvika att komma för mycket inifrån och ut och säga att ja, men här har vi ett system som sandsättar 2025. Vilket system ska vi bygga något nytt för det? Mm. Eller här har vi någonting som vi behöver förmodligen byta ut på sikt. Så låt oss testa och börja med att faktiskt bygga en ny produkt.
Mm.
Och för oss har den här balansen då, och den återigen en kontinuerlig trade-off. Men det är så här, om vi har en tydlig produkt, och då valde vi att bygga en produkt för egenföretagare.
Mm. Ja.
Eller soloprenörer som vi kallar dem. Och det är ett speciellt segment där man någonstans är en privatperson och man är också en business.
Just det.
Och med våra utgångspunkt var att här är ett segment som vi tittade på data i banken som är lite svårt att passa in i gängse som kreditprocesser, svårt att passa in i gängse leveranser av produkter. Man är ofta vi vill ofta att man ska vara privatperson eller företag när man sitter ihop, och framförallt när kunden ser sig själv mycket som en, så blir det ju lite grann av en annan typ av produkt. Så här är ett spännande segment som vi skulle försöka bygga någonting för. Och då började vi i den änden och sa att men här är ju då den produkten som vi ska ta ut. Och den, det är ju det som är det mest man säger, startupiga och fintech är här. Mm. Så här är ett behov i en marknad. Vi gjorde en analys på hur marknaden ser ut, aktörer i spacet, behoven hos kunderna, potentiell revenue opportunities och liksom det här caset. Och vi använde till och med en sån här Sequoia, när venture capital firman har någon form av liksom template pitchbook. Mm. Så om du ska, liksom, om du ska gå till dem och resa pengar, då måste du kunna svara övertygande på, liksom, på the following questions.
Mm. Exakt.
Så vi försökte hålla oss själva ganska hårt här. Och återigen, medvetna om att vi liksom inte är folk som hade hoppat av våra dayjobs och är founders och sitter på stan. Så här. Mm. Vi kommer inte kunna vara det heller. Så någonstans ödmjuk inför att vi ska inte försöka och låtsas att vi är det. Nej. Men låt oss försöka ta med oss det som funkar i den världen. Och kan vi använda det?
Jättebra.
Så då försökte vi oss verkligen hålla oss själva till att men det här ska vara ett värdeerbjudande som vi tror på. Mm. Som vi tror kan växa en business som vi har, tror har en plats i marknaden. Så den produkten började vi då iterera på. Och vad man då märkte väldigt snabbt var att men om vi ska onboarda en soloprenör till en produkt, då behöver vi göra en onboarding. Mm. Mm. Hur funkar vår onboarding? Ja, den funkar på ett sätt. Hur skulle man kunna göra den absolut mest nicea onboardingen för en egenföretagare att komma ombord till vår produkt? Och då kommer man in i de här grejerna, men då måste vi kolla och göra kontroller, vi måste liksom göra vissa typer och vissa regelverk touchar vi omedelbart. Men då börjar man omedelbart där börja tänka om kring hela processen onboarding. Och i teknikperspektiv, men då behöver vi ha liksom någon form av ledger för att hålla koll på customer data, vi behöver ha liksom data governance modell, allt det där. Och då lyxen att få säga, vet du vad, behöver inte passa in i ett enda system som finns.
Nej.
Utan nu ser vi så här, vilken är den bästa leverantören utav det här. Mm. Och ganska tidigt kom vi i kontakt med en core banking leverantör i UK som var en startup i sig som heter Thought Machine.
Mm. Ja.
Som var ganska oprövad och det var liksom lite läskigt att säga, men känns så här, men om vi nu ska testa ny tech och något som skulle kunna bli framtidens tech, då är det här den typen av partner vi jobbar med. De kom från ett superstarkt engineering-perspektiv, hade ganska lite bankerfarenhet, men vi liksom kom till banken och sa att det här är ju bara för, han måste ju gå och göra bättre.
Mm.
Så vi valde att bygga tillsammans med dem och vi valde även att investera i det bolaget. Så vi byggde mer liksom ett partnerskap. Så låt oss bygga den här typen av produkter tillsammans. De med väldigt mycket engineering och vi med bankerfarenhet. Så det blev liksom en partner som då var en del av den teknikstacken. Men vi hade ju inte kommit i kontakt med dem om det inte var för att vi ska bygga en produkt för egenföretag och vi bör onboarda och här någonstans ska det vara ett konto i den här strukturen. Nej, nej. Så någonstans så börjar de här pusselbitarna falla på plats ur ett teknikperspektiv också, men utifrån att vi byggde en produkt för en kund. Och det är det för oss som är liksom the dual purpose. Så här måste vi hela tiden fråga oss själva, för någonstans när vi då säger att vi bygger den här plattformen, den ska in theory kunna power jättemycket mer än den här första produkten. Unquo som vi kallar den då. Den måste kunna göra mer än vad Unquo levererar för att den ska ju kanske till min theory kunna ta delar av banken framöver om det här blir framgångsrikt. Så vi måste hela tiden tänka, liksom, går det här att skala ur techperspektiv? Men vi får heller inte fastna i att om vi gör det där storbanksjobbet, då kommer den här produkten aldrig röra sig framåt. Mm. Så hela tiden balanserar de där två.
Fanns det en medvetenhet, tänker jag, där i, för jag tycker att det är spännande just att det här är ett första case.
Just
för att de flesta verksamheter, tänker jag, att man känner igen sig att man har en företagsmarknad och man har liksom en privatmarknad. I det case som du beskriver så blir det i alla fall för mig väldigt tydligt att när man skapar någonting, man skapar då i det här fallet, tänker jag, finansiella tjänster som är liksom integrerade i människors upplevelser och vår liksom vardag. Fanns det liksom en medveten tanke i att göra det här till ett första use case, just för att för mig är det väldigt tydligt som kundcentriskt arbetssätt kontra det gamla synsättet?
Det är en jättebra poäng, och någonstans var utgångspunkten var väl att när vi då tittade på hur det går att bygga finansiella tjänster idag och vi såg lite grann framåt, se liksom utveckling och utbyggnad av ekosystem runt olika kundsegment, då kände vi att Unquo vill ju cater till egenföretagaren, och där kommer det finnas mer än finansiella tjänster som man vill leverera för att skapa en helhet för det kundsegmentet. Och då är det viktigt att våra finansiella tjänster är lättkonsumerade, lättillgängliga med API:er som gör det enkelt att integrera och bygga in de här produkterna. Och någonting som har utvecklats ganska snabbt i takt med det här och som lite grann har verkligen accelererat, ska jag säga, de senaste året eller kanske bara ett och ett halvt, det här som vi pratar om, banking as a service. Mm. Att verkligen kunna leverera finansiella tjänster via den här typen av API-kopplingar som gör att helt plötsligt så blir det ganska enkelt att embed financial services i ditt värdeerbjudande.
Det
krävs inte att du går till Finansinspektionen och blir en bank för att du ska kunna ha ett konto eller ha en kredit i din kundupplevelse. Och din kundupplevelse kanske består av massa komponenter där banking är en av dem. Och om det är enkelt att då bygga in banktjänster i den, vad din business än må vara, då skapas ju otroligt spännande möjligheter. Så lite grann så var det här, vårt perspektiv då, dels en möjlighet att säga att ja, men det här, den här produkten, Uncode, den vill vi ju skapa som ett ekosystem runt egenföretagen. Mm. Och också då säkerställa att de här finansiella tjänsterna som vi levererar in till Uncode, de ska vi även kunna leverera till andra ekosystem.
Jaha.
Så att de blir lättillgängliga för andra partner som vi skulle vilja jobba med framöver.
Får jag ta med friheten och skriva om er strategi lite snabbt?
Absolut. Det gör vi själva hela tiden.
Ja, nej men jag tycker det är så intressant. Jag tycker ju själv då att ni lyckas med båda strategiska målen genom att liksom adressera ett. Det är det jag tycker du har sagt nu. Alltså för att ni får, utöver att skapa det här värdet kring produkten, så känns det som att ni får chansen att experimentera med hur ni ska vara teknologer. Ni får liksom experimentera med arbets sätt. Ni får experimentera med hur, ja men inte vet jag, liksom identitetsskiftet som man kan tänka sig att man behöver göra, och kanske som inte bara bank, varenda aktör behöver göra det över tid liksom. Så ni löser liksom massor med strategiska mål med det här produktcentriska sättet. Mm. Det är vad jag känner i alla fall, eller så är det jag tycker att det är.
Det är jättekul att höra såklart, och det som du säger, det som någon sa, smicker kan aldrig bli för grovt.
Nej.
men det jag skulle vilja så här, och precis som du säger, det är just de här möjligheten att bygga och göra saker på det här sättet som har tagit oss fram. Och precis som du är inne på, skapar strategi progress på många olika håll.
Yep.
Samtidigt är det mycket att säga så här, vi har byggt en produkt som vi ännu inte har riktigt product market fit.
Nej.
Så här, och någonstans så här, det är ju en jätteviktig del av det här, yep, att vi faktiskt får ut en produkt. Och det är ju mycket av den här diskussionen som vi har, liksom, kan vi bygga nya finansiella produkter som liksom får den här liksom viral spreading och traction och growth.
Mm.
Och där är vi inte än. Och så där kommer vi liksom, där vill jag också fortsätta jobba i det spåret. Så för vår del är det någonstans att enträget försöka pusha oss i båda de här två agendorna. Och ska jag någonstans titta tillbaka så kan jag säga så här, jag kanske trodde att vi by this time skulle ha kommit längre i produkten och kanske inte lika långt i allt det som har hänt i plattformen och tekniken och framstegen som vi gjort tillsammans med resten av organisationen. Så någonstans kanske liksom i the dual purpose dynamic att vi har rört oss ännu mer på den sidan. Ja. Och när hela banking as a service-marknaden öppnar upp sig, då känner vi att men här har vi faktiskt en möjlighet som vi inte ens kanske tänkte på från början, att den skulle vara så stor.
Nej. Att ni har börjat trygga. För två spår har jag ur det här. Den andra frågan som inte var lika smickrande, det var just den som du tog upp själva. Vilken respons har ni fått från marknaden? Har ni en bra product market fit? Har ni bandlat det med någonting annat? Liksom sådana saker som då också är en del av startup gritten som man måste ha då, liksom. Men den tyckte jag du hanterade bra själv. Den sista som jag tänkte på, det är den som du sa själv, och här nu blir det en dikskörning. Jag flaggar innan, men det är just tillbaka till den här workshopen som jag har beställt av er och skickat till offentlig sektor, så finns det någonting viktigt som ska göras. Vi kommer må bra som samhälle om vi klarar av att transformera oss snabbt så att vi mår bra med förändringen. Och i den så finns det en stor investering i allt legacy. Så det tycker jag, open banking driver ju rätt bra. Rätt saker här då, för den sätter lite press på de här äldre systemen i botten, och då blir man tvungna liksom att uppgradera det. Men, och det kräver mycket investeringar och sånt. Mm. Så bara det initiativet att era produktäventyr driver det där andra transformativa SCB-gruppen, det är så sjukt viktigt, liksom, ansvarsmässigt viktigt. Och jag tänker, då vill jag beställa en workshop till.
Ja.
Och det är ju till era kollegor i branschen, för den blir viktigt för att vi, ja men vem mår bra av att det droppar tre storbanker liksom? Det kommer ju skapa ett vakuum som inte är något kul. Det vill vi ju faktiskt täcka igen med förändring, tänker jag då. Ser du samma sak?
Alltså jag tror det som du på där, som jag tror det är, som jag verkligen håller med om, det är att man kommer in i ett modus operandi som är egentligen bygga, testa, lansera, lära sig på datan och sen göra om exakt samma sak igen. Och att få upp speed i den processen. Och att det tar oss framåt på ett helt nytt sätt.
Japp.
Och när vi då, och det är både liksom att möjliggöra rent tekniskt, att kunna ha liksom continuous integration, deployment, alla de här grejerna som möjliggör det ur ett tekniskt perspektiv. Men sen då att även mindsetmässigt liksom ut med en produkt innan du ens vet om den är särskilt bra.
Japp.
Det är liksom, det kommer inte naturligt. Vi är vana att allt ska vara väldigt kollat och fixat och domnat. Ut med en produkt och den blev ingen bra. Åh jäklar, liksom ska vi alla deppa ihop nu så här, det fick inte vår traction som vi hade väntat oss, nu får vi lägga ner det här, så här. Men vet du vad, vi fick några kunder, fick lite feedback och det här tyckte de suger, ja men då är det ju det vi måste fixa för att ta oss vidare och komma in i den här cykeln både mindsetmässigt och liksom praktiskt, komma in i den här få upp hastigheten i den här cykeln, precis den som du är på, att få liksom en annan speed i den processen.
För det är den egentligen som vi när vi inte smickrar utan snarare utmanar, då är det just liksom, för att ställa den frågan, hur hög hastighet har ni nu? Alltså den är inte riktad till dig, det är riktat generellt till de traditionella verksamheterna. För där, det sättet som man tar ansvar, det är egentligen det som jag försöker säga. Det är inte att, ja, men det jag tycker du säger är rätt elegant själv, det kommer inte komma en rapport från någon smart med vilken product market fit ni ska ha. Den ligger i att upptäcka genom den där metoden som du precis sa, build, measure, learn.
Precis.
För det gör man genom ständiga misstag, fast mindre och mindre liksom, på något sätt.
Exakt.
Och att det är det som man ska känna trygghet i, inte den här snygga rapporten som man kanske var liksom operativsystemet för 10 år sedan. För gjorde man fel då, som sagt, då fick man inga likes.
Nej. Men jag tänker där också, det finns ju, det låter nästan lite klyschigt när man säger det, men den största kunden är ju på något vis också, tänker jag, samhället här. Mm. Ni pumpar ju liksom blodet.
Absolut.
I liksom ekonomin.
Ja.
Och tittar man på dem, ja men vi har, var vi 2-3 år in i liksom det här PSD2, andra betaltjänstdirektivet, open banking eller plattformsekonomin, kanske man skulle kunna kalla den. Vad har er upplevelse varit av de här liksom, senaste 2 åren kopplat till open banking och de här nya ekosystemen som ni då figurerar i? För jag tycker att det är ju spännande hur du beskriver också att för tidigare kan jag också tycka att vi ska bygga det nya ekosystemet och vi ska kontrollera hela ekosystemet och man gör paralleller till App Store eller man ska liksom vara hela plattformen själv kontra att faktiskt vara en att inse att vi kan också leverera den här komponenten av värde i andra ekosystem för det ekosystemen som omger kunden som är liksom de intressanta. Så vad har liksom upplevelsen varit här under de här åren?
Det där är jätteintressant. Jag tror precis den här trenden som du är på där, att man börjar liksom lite grann röra sig från den här helintegrerade modellen när universalbanken byggde och körde alla sina system, byggde sina produkter för sina kunder. Att det där var liksom ett hyfsat slutet system. Till att vi, och det här har ju pågått länge i bank, att man säger, men vilka av de här systemen ska vi ha? Som vi har ju sedan flera år tillbaka jobbat till exempel med inom området Global Custody, som är ett jätteinvesteringstungt område inom värdepapper, tillsammans med BBH som en partner. Så de kör liksom våran heavy lifting och mycket av det investeringen och plattformen i Global Custody och värdepappersförvar.
Ja.
Och finns många andra exempel när vi någonstans inser att men vi kan inte investera i alla olika delar av värdekedjan och kan inte vara bäst på allt.
Nej.
Och den där trenden tror jag bara kommer gå ännu snabbare framöver och att vi får ännu tydligare, precis som du är inne på, bestämma oss för i vilka kundsegment och i vilka marknader ska vi vara den som faktiskt har hela eller stor del av världen och framförallt där vi har kundrelationerna. Och vi har ju fantastiska kundrelationer i många olika kundsegment i många olika marknader. Men samtidigt ställa oss frågan, men är det så att den här infrastrukturen vi har faktiskt byggt för att serva våra kunder kan tas ut och användas i andra ekosystem? Och där är vi fine med att inte vara den som alltid har hela värdekedjan.
Ja, men verkligen. Där ser vi, tycker jag, det är poäng då som du plockar är att
för
jag menar,
på många likes här.
Ja, men jag gillar för att diskussionen och tittar man också varit som i media har det också varit mycket dialog kring vad ska då de gamla bankerna vara bra på? Ska man vara bra på liksom frontend-upplevelsen eller ska man vara på liksom backend-upplevelsen när man pratar liksom, här pratar ju du, vi ska man väljer ju att organisera utifrån liksom kunderna.
Just
den tycker jag är intressant. Det var poänget.
Ja, men det kan vi faktiskt göra tillsammans på något sätt, att vi kan debanka någon form av arketyp eller någon nidbild som finns av de gamla bankerna. Det är ju, segment, bara att vi säger segment kommer ju från finans och det är ju så som alla andra organiserar sig sen efteråt liksom. Så jag menar, bara snabb debunking. Och GRC-gänget har vi också debunkat. De är okej, de vill ju vara med och utveckla också. Så då har vi liksom två såna här typiskt konservativt målade som faktiskt är lite
enablers i sina roller.
Absolut. Mm.
Jag skulle vilja att vi kastar oss in i framtiden och tappar fotfästet lite grann i vad det här vad det ska bli, som vi inte vet, men det är den framtid som vi skapar. Och där en väldigt öppen fråga då, men vilken roll du ser att ni kan spela, eller banker kanske rent generellt kan spela i framtiden. Mm. Nu tänker jag, för det händer så mycket kopplat till liksom, pengar. Jag kanske inte pengar här, liksom, i alla fall de fysiska finns inte kvar. Vad ska hända när liksom, för vi ser techbolag också som flyger in, stora techbolagen som kommer in och liksom sköter de här finansiella transaktionerna. Så det vore jättespännande att höra ditt resonemang och tankar i alla fall.
Jag tror, jag skulle vilja dra vidare lite grann på den här trenden som du var inne på tidigare, så att vi kommer se banker vara aktiva inom en rad olika områden, och jag tror att man kommer bli ännu noggrannare med vad har vi våran liksom, relative competitive advantage, vilka segment, vilka marknader, vilka kunderbjudanden och vilka behov kommer vi kunna serva bra och bäst. Och sen kommer vi ställa oss frågan, vad har vi för andra competitive advantages, som till exempel trust, trovärdigheten som man har i sitt varumärke. Vi har de här tunga komponenterna som många fintechbolag kommer till oss för att få tillgång till. Balansräkning, likviditet, kapital. Erfarenhet utav kreditscoring och regelefterlevnad. Många av de här komponenterna som jag tror kan dyka upp i många olika områden. Jag vet, Bill Gates sa ju famously för länge sedan, banks are not needed, but banking is needed, but banks are not. Så tror jag var han på det. Såklart tillspetsat. Men i det där att säga att banking is needed, but banks are not, oklart exakt vad han menade, men någonstans där att banking-komponenten i det här kommer att behövas. Och det är spännande när jag pratar med VC-investerare i Silicon Valley, så pratar mycket om att den som har den lägsta fundingkostnaden och lägsta tillgången till kapital har ju naturligtvis en plats när det handlar om att transferera kapital och funda sig. Då vill man ju hitta den platsen där man kan verkligen bygga på de styrkorna, var den må vara, bygga levererade produkter till sina kunder eller hitta en plats i ett ekosystem som passar. Så jag tror att vi kommer se en annan och mer öppen approach, och där är ju Open Bank som på tidigare en möjliggörare för att faktiskt finnas med mycket enklare och tillgängliggöra sina produkter och tjänster enklare på fler håll. Sen tror jag vi ett annat område, och det handlar om hållbarhetsomställningen. Att även där vara pådrivande i allt ifrån gröna bolån till taxonomi och alla de här frågorna som någonstans är supercentrala för att driva den gröna omställningen. Och här, att tillgången till kapital och finansiering av den här typen av omställning, det kommer ju kräva enorma insatser av samhället. Och här har vi en jätteviktig roll att spela, att vara aktiv i den. Och återigen, ju mer ekosystem vi kan tap into och sprida den typen av en diversifiering i finansieringskällor, eller tydliggöra att en grön produkt finansieras på ett annat sätt, har ett annat andelsvärde eller vad det må vara, desto större möjlighet har vi att påverka.
Jättebra. Den känner jag själv. Om jag då får rita upp framtiden för finans, bank och finans lite snabbt. Den känns som en ganska naturlig spot att glida in i. Hållbarhetsbankaren, bankiren. Alltså, om vi tänker oss att hållbarhet blir ekonomi, det är redan ekonomi. Mm. Men att det blir det liksom konkretare, att vi får... Ja, men vi sätter valuta på liksom klimatpåverkan. Hitta något sätt att kvantifiera det på ett sätt som valuta fungerar idag. Då blir det ju samma typ av finansiella instrument och analyser och sätt som man hanterar som banking är, som ska faktiskt appliceras på det här området. Och då känns det ju som att ni har, som du säger, förtroendet finns där sedan innan i varumärkena, och man ska arbeta rådgivande och analytiskt. Jag menar, det känns ju som att det kan bli det riktigt stora segmentet. Alltså kundinteraktion. Det kanske är jätteuppenbart på er whiteboard, men liksom Är det dit vi ska?
Jag håller verkligen med om att det finns en jättemöjlighet, och precis som du säger, att det här är ju inte att göra avkall på liksom en affärsmodell eller kommersiell. Precis, här är ju en, precis som du säger, detta är ju en marknad som växer likväl som det är en helt nödvändig omställning.
Japp.
Och någonstans så hänger ju de där två ihop.
Japp.
På ett väldigt tydligt sätt. Och någonstans att, så här, att finansiera ett hus som är, har en högre miljöklassificering, allt annat lika ett bättre andrahandsvärde, allt annat lika en lägre driftskostnad, då är det ju allt annat lika en bättre collateral.
Japp,
allt annat lika, det är mindre risk.
Ja.
Och därmed kan vi price it accordingly.
Ja.
Så någonstans att när det där, det är precis som du säger, det är en ganska naturlig koppling när man får de där hjulen att snurra.
För den kommer fyllas med aktörer och ni är ju lämpliga, frågetecken. Alltså, det är bara vad jag tänker nu. Mm. Vi har ju en liten workshop här om framtiden.
Vi har fyllt hela workshopen. Ja.
Får jag en snabb jabb då, teknikjabb, som är intressant kopplat till förtroende, till värdeströmmar till och liknande. Och det är ju egentligen blockkedjor. Mm. Hur mycket, har ni börjat jobba med dem? Finns de i nära produktion och vad har ni för tankar kring det?
Det är ett superspännande område. Det finns ju många olika delar i, ja, det området, och vi har testat inom transaction services i large corporate-delen av banken att göra betaltransaktioner med hjälp utav blockkedjor. Och det är ju precis som du säger på ett ganska tidigt experimentellt stadie.
Ja. Mm.
Och sen har vi liksom hela dialogen kring krypto och kryptovalutor, som är liksom en annan dialog, och där är ju i allra högsta grad en dialog med centralbanker och tillsynsmyndigheter kring utvecklingen och allt ifrån e-krona till hur man förhåller sig till de decentraliserade kryptovalutorna. Så spannet är brett, men att det kokar på många håll i det här, det håller jag verkligen med om.
Och det är därför jag ställer frågan så där öppen också. För personligen så tycker jag att smarta kontraktsdelen är intressantare utifrån ekosystemen som du har beskrivit, flera varianter av det, och att man ska vara många aktörer i en värdeström framåt, då kan det vara en väldigt lämplig teknologi då, för att vara
helt enig.
Jättenördig då. Så därför, ja men då, den finns med på whiteboarden alltså.
Jajamän.
Ja, det här blir snyggt.
En annan då, sån här liksom framtidstrend som jag tycker mig se, är ju verkligen hur så här finansiella tjänster blir en del av liksom upplevelserna i vardagen. Mm. Jag kommer inte på något bra här nu. Jag kanske sonens liksom, såhär, spelar Roblox och hans, liksom, hans prenumeration bara förnyas. Ja. Det sker bara på det mest naturliga sätt i världen. Jag får en notis på mailen så jag vet att jag kan gå tillbaka om det blir någonting strul. Sådär. Hur ska man förhålla sig till det här? Vi pratar också affärsmodellen.
Mm.
Finns det någon form av liksom framtid av mer såhär, ska kalla liksom hybrida affärsmodeller där man måste liksom bryta isär och skapa nytt med andra för att verkligen kunna vara en aktör? Hör du vad jag gräver efter? Jag vet inte själv vad det är, men något åt det hållet.
Om jag skulle sätta en term på det, så det är, som vi ofta pratar om, som embedded finance.
Mm.
Att det är som embedded financial services.
Jättebra.
Och ditt exempel är perfekt. Det är liksom Uber-appen har en betalning, du märker inte att du har betalt. Och att man någonstans bygger in. Det finns ju ett spännande exempel i USA när Apple ger ut ett kort. Apple är ingen bank i USA, men de behöver ha en bank för att kunna ge ut ett kort med kredit på. Och då är det Goldman Sachs som är kreditgivaren och balansräkningen och banken bakom. Så att man någonstans har aktörer i marknaden som har kunder eller kunderbjudanden eller produkter som du är inne på, där man vill embed financial services. Så det där tror jag vi kommer se mycket, mycket mer utav. Och jag tror att när vi bygger SEBX som plattform, och kikar man på sebx.io så ser man liksom what's coming.
Ja.
Då är banking as a service den typen av produkt som vi tror skulle kunna vara väldigt spännande i en sån kontext. Att tillgängliggöra produkter och finansiell kompetens via enkla och öppna API:er för att bygga precis den typen av produkter du är inne på. Så den där tror jag, av de här megatrenderna, så tror jag det är en av dem du är på.
Spännande.
Ja, där kan man ju drömma lite grann faktiskt om att det finns ett sånt där embedded finance i kanske en virtuell värld. Det kan vara Roblox eller det kan vara you name it. Alltså att det blir, för de är ju integrerade nu. Det finns ju någon form av finansiell koppling, även om det kan vara in-game-valuta. Blir ju ofta liksom riktig, kanske inte fiat-valuta, men någon form av valutasystem på Steam och Roblox och liknande.
Mm.
Så, och det är ju en ganska stor bransch och sådär. Ingen press nu för vilka produkter ni ska bygga framåt. Men
jag tänker att de som är närmast, det kanske är de här soloprenörerna som
beskriver, det är ju också de här svenska bolagen som sitter och skapar spelen som lever inom Roblox, som sagt, i den där.
En sista innan vi, du ska få några avslutningsfrågor, men en som, för vi pratade med många andra smartingar, Andreas, och någon smart sa go out and make unexpected friends. Och vi har pratat ganska mycket om ekosystem, fler aktörer, värdekedjor, det här känner jag idag, och att man ska just partner och hitta. Mm. Så vad är en unexpected friend då? Vad skulle vara en cool så här partnerskapsgrej framåt?
Mrs. X då? Eller Mr. X?
Ja, ja.
Alltså, någonstans i sakens natur när vi pratar om unexpected trends så är de ju lite grann per definition unexpected. Och jag kan ju verkligen skriva under på att mycket av det som vi jobbar med idag är saker som var unexpected från början.
Yep.
Och saker och ting som, precis som du säger, när vi testar, börjar och vågar och chansar lite så händer det saker som annars inte hade hänt.
Mm.
Så jag tror där att de där trenderna kommer vi upptäcka as we go along. Om jag skulle våga mig på någonting så tror jag att det är det här som vi varit inne på. Vi kommer se finansiella tjänster nästan liksom osynligt integrerade i våran vardag.
Mm.
Och någonstans så finns tekniken där för att möjliggöra det.
Mm.
Men det är inte alldeles enkelt att få ihop alla de här komponenterna. Jag var nere på en mässa här i förra veckan som heter Money 2020 i Amsterdam.
Mm. Mm.
Och träffade otroligt många spännande techbolag som jobbar jättemycket med att enabla bankteknologi till både mindre banker, fintech startup och även non-banks. Men någonstans en komponent som fortfarande till Bill Gates gamla dänga fortfarande behövs där är liksom the banking part. Balansräkning, kreditrisk, funding, likviditet. Och den komponenten, och varför är den inte enkel att bara fälla in då? Jo, men den sitter ju i det traditionella banksystemet. Banker traditionellt har ju inte varit byggda för att funka på det sättet. Av väldigt naturliga skäl. Så om vi bara säger att nej, men nu ska vi göra det här på det här sättet. Menar, vi har vår egen erfarenhet när vi 2015 investerade i Tink, som ni känner till. Och det var tre delar av den delen investerade vi i bolaget. Dels så blev deras mjukvara för kategorisering och aggregering mjukvaran i våran app. Och sen vill vi också testa att börja distribuera våra bolån via Tink-appen.
Mm.
Och den var ju liksom okej, det var ju en strategisk big deal. Men nu testar jag faktiskt att börja distribuera våra produkter via en ny kanal och framförallt bolån. Och det blev ju en väldigt strategiskt, we got there. Men sen tekniskt, hur ska vi faktiskt göra det här? Våra system är inte byggda för att bara slänga in våra bolån i någon annans interface. Och hur så någonstans blev det att den kundupplevelsen blev inte tillräckligt bra. Sen så gjorde ju Tink sin pivot och började röra sig mot B2B.
Mm.
Och liksom,
det har gått ganska bra.
Och det har gått bara gratulera. Men någonstans i den insikten att så här, men banker har inte varit byggda för att med enkelhet slänga ut sina produkter eller balansräkning eller likviditet, kapitalrisk ur andra interfaces.
Och du svarar ju faktiskt lite grann där, för Mats, du snubblar lite på orden där också. Unexpected friends var ju den.
Ja,
men där svarar ju du på den och säger också Tink som en aktör. Men om man spolar framåt då, aktörer framgent nu på 20-talet, vilka oväntade liksom nya vänner skulle ni kunna skapa grejer med?
Alltså, ett shout-out till alla som vill bygga finansiella tjänster i sina ekosystem.
Yep.
Tycker vi är superspännande att prata med. Jag tror att det var någon partner på Andreessen Horowitz, VC-firman i Silicon Valley, som sa every company will be a fintech company, och sånt. Och, sånt.
Ja.
Och det är så här, ja, men varför inte? Om vi för liksom när software as a service liksom blev enkelt tillgängligt och du började inte liksom ägna tid och energi åt att liksom köpa servrar och komma igång innan du ens kunde börja programmera. Då var det liksom du hörde. Nu öppnar man liksom sin cloud-instans och så klickar by och så är man igång och så ägnar man sig åt det man faktiskt vill. När ni inte längre behöver göra jobbet för att komma igång med finansiella tjänster med allt vad det innebär med regelefterlevnad, tillsynsmyndighetstillstånd och alltihopa, utan det är faktiskt experter som har det och tar hand om det och säkerställer att allt det där blir rätt och riktigt och du bygger dina kunderbjudanden on top of it. Då kan ju liksom the spectre of friends kan ju se väldigt spännande ut.
Ja, superspännande.
Bra svar där. Alla.
Alla. Bra. Och de vet vart de kan hitta dig. Ja. Vi länkar in här i show notes. Du, får två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster här i säsongen. Och jag tar den första där, Mats. När vi om 100 år, nu är vi långt, långt fram här, blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Ja, alltså jag tror att jag kommer tillbaka till hållbarhetsomställningen. Mm. Jag tror så här, om vi ska vara här om 100 år, eller lite mer än 100 år, då måste det hända saker och ting nu. Mm. Som någonstans förflyttar klimatfrågan från viktig till kritisk. Mm. Och den någonstans tittar tillbaka på det här, den här tiden som att men här, alla pilar pekar faktiskt åt fel håll, men we turned it around. Och det kommer krävas en gigantisk insats och enorma förflyttningar. Men om vi inte gör det så kommer liksom inte Wikipedia att kunna skriva om oss om 100 år.
Nej.
Så jag tror någonstans att den här, det är en och jag tror att vi befinner oss i det just nu, tror jag, att den här eskalerande känslan av sense of urgency.
Mm. Jättebra.
Otroligt bra. Medhåll också.
100%.
Filosofisk twist på den dag. Kommer vi, tror du, referera till den här tiden som före någonting? Och före vad då?
Ja, men om jag ska ta något annat då. Mm-hmm. Det här, man kan ju... Omställningen blir där. Men om man skulle ta någon... spontant tänker man så här, men före efter pandemin. Kan man tänka så här, vad har hänt väldigt mycket saker? Före efter, vad hände? Vi hade en finanskris för något decennium som vi nästan glömt bort nu, liksom före efter den. Men en grej som jag funderar mycket på av rent med intresse av andra skäl är någonstans att det som har hängt med oss genom hela liksom finanskris, pandemi och mycket annat, vad som har skett i bakgrunden som någonstans gjort att vi hela tiden kommer upp på banan igen är ju att vi har extremt aktiva, proaktiva centralbanker och liksom monetary policies around the world. Det är en helt ny dimension som vi aldrig har varit på tidigare.
Nej.
Och då tänker jag så här, vart kommer det leda oss? Nej, det vet jag inte riktigt, men att någon, det måste bli någon outcome. Whatever it may be. Så antingen har vi liksom knäckt någon ny form utav kod hur man kan liksom jobba med monetary expansion eller vad det nu är som man liksom är onto. Men det är av sådana proportioner idag att det är svårt att bara tänka sig att det här liksom bara rullar på och vi inte liksom märker av det. Så någon form av outcome. Så om det är liksom, om vi ska kalla det här för någon form av monetary liksom experiment eller monetary policy experiment, att säga före och efter det, för nu är vi mitt i det.
Yep.
Responsen på de alla krishanteringarna de senaste 20 åren har varit centralbanks proaktivitet med likviditet, och det har ju hjälpt tveklöst. Svårt att prata om att det ska dras tillbaka, så blir marknaden väldigt nervös och vi ser konsekvenser över hela världen. Men är det här liksom the new normal, att det är så vi ska jobba och vi printar pengar och alla de här konsekvenserna som vi är vana vid se när man printar pengar, de har vi kommit förbi. Då har vi liksom kommit till en ny era som är så här, amen, då har vi en annan liksom, status i världen. Eller är det så att det kommer hända någonting, det här liksom unexpected. Och då blir det också någonting vi kommer minnas, tror jag. Så det är så här, nu är vi i det, men före och efter det här, för någonting kommer ske, tror jag.
Jättebra. Och Economy X då, för att fortsätta leka med bokstäver, får vi se vad det blir här och där.
Ja, jag blir så frestad att börja liksom riffa på det du säger. Jätteintressant.
Ja,
för snabb respons, det är ju att om man tänker sig att iterationerna för att få ihop en global, industriell, internationell, interconnected ekonomi är på liksom 10 års intervall, och vi har failat då ungefär 10-15 gånger i den här komplexa ekonomin. Kanske har vi den stabila varianten nu. Mm. Det är det jag tycker att du berättar om här. Och det kan mycket väl vara så.
Det vore ju drömmen. Och har vi inte det, då har vi någonting annat att se fram emot som kommer ta sig en annan vändning. Men någon av de två scenarierna bör ju spela ut sig.
Ja. Sjukt intressant.
Kristoffer, det har varit en ära att ha dig som gäst.
Ja.
Så kul att vara här.
Vi skulle kunna prata längre, känner jag.
Mycket längre. Ja, mycket längre.
Tack också, ni som har lyssnat.
Tack.
Tack.
Tack. Hej.
Tack för att ni har lyssnat på Kristoffer och på Mats och på mig, Andreas. Gillar man det här samtalet gillar man kanske också annat, tänker vi. Och i din feed finns det redan ett annat samtal med Samuel Young som leder ICA-gruppens innovationshub ICAX, där Samuel bjuder på tankar och kunskap om hur man lyckas med sitt innovationsarbete. Det här avsnittet heter 10.03 Samuel Young, ICAX och innovationerna i vår vardag. Vi tror också att man kan gilla vårt specialavsnitt från festivalen South by Southwest där Mats och jag pratar om våra rädslor kopplat till förändringar och innovation. Och vi delar en del insikter efter att vi har lyssnat på samtalet med historikern och författaren Noah Yuval Harari och hjärnforskaren Majim Bialik. Det här avsnittet heter 0903, rädslan för innovation. Så igen, stort tack för att ni har lyssnat och ha en fin dag.